Det här är Politikens frågepodd.
Idag om så kallat stödröstande.
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det, vad svarar du då?
Jo, men med all respekt.
Vi har fått en fråga. Varför är media så upptaget av frågan om stödröster? Och är det verkligen ett reellt fenomen? Jag förstår inte varför det anses som en nyhet när Ulf Kristersson säger att han inte kommer att uppmana sina väljare att stödrösta på Liberalerna. Har någonsin någon svensk partiledare gjort en sån uppmaning? Finns det ens evidens för att stödröstande förekommer i någon nämnvärd utsträckning? Eller är det bara något som journalister tycker är spännande att prata och skriva om? Med vänlig hälsning, Erik Eriksson.
Ja, Erik Eriksson.
Vänta, får jag bara säga, är det här en sån... Är det ett prank, den här frågan? Alltså, kommer ni ihåg han som hette Erik Eriksson och skrev brev till olika myndigheter? Och sen gjorde en bok om det. Han hette också Erik Eriksson med två C.
Jag trodde att det var att det skulle vara en referens till den här personen på Sveavägen som hade begärt ut så mycket saker om Carl-Oskar Bohlin.
Brev till samhället hette ju den här boken. Den kom 2020.
Var det, hette han Erik Eriksson? Eller?
Absolut. Ja. Det vore kul om det var det.
Absolut. Mm. Det vore verkligen, för jag tänkte nu hänvisa till forskning.
Jaså.
Henrik Oskarsson heter ju en valforskare vid Göteborgs universitet.
Kan få lägga in Ekengren där emellan.
Han har ett mellannamn, Ekengren.
Henrik brukar... har ju också gett honom ett namn, va?
Heo. Heo.
Han brukar sitta i TV nu för tiden. Mm. Alltså han är nya...
Sören Holmberg.
Ja.
Alltså det har väl Henrik Ekengren varit rätt länge nu. Men det är ju svårt. Det har ju varit kämpigt att ta över efter Sören Holmberg.
Eftersom han inte slutar att vara Sören Holmberg också.
Kan och för våra unga lyssnare kan jag säga att Sören Holmberg var tidigare den som satt i TV och var Henrik Oskarsson.
Ja.
Gift med Britt-Marie Mattsson. Mycket pondus.
Sören Holmberg pratar vi om nu.
Ja. Ja. Mm. Nu lämnar vi Sören Holmberg så ska jag berätta om Henrik Ekengren Oskarssons forskning. I hans bok Väljarna och valet från 2022 så finns ett jätteintressant kapitel om strategisk röstning.
Precis, för de säger ju inte stödröstning, de här tjusiga forskarna.
Nej, och vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan leta upp. Men det är ju så att strategisk röstning är ju många olika typer av röstning. Alltså det kan handla om sakpolitik och annat. Men det finns en del som handlar om just riksdagsspärröstning. Som är alltså de här stödrösterna som vi brukar säga. Omkring 7% av de väljare som röstade på ett annat parti än sitt bästa parti gjorde det på grund av 4%-spärren. Alltså att de ville att ett parti skulle inte hamna under den. Det var främst socialdemokrater och vänsterpartister i det valet som röstade på Miljöpartiet för att de inte skulle åka ut. Men det var också en betydande mängd moderater som la sin röst på Liberalerna i det valet.
I vilket val är det vi pratar om nu?
2022. Mm. Det senaste valet vi har siffror om. Så att det förekommer absolut och det spelar i många fall roll. Om man tittar på hela den här strategiska röstningen som ju då alltså innefattar annat än bara 4%-spärren så hade ju Moderaterna varit större än Sverigedemokraterna om väljarna hade röstat som de, som från hjärtat så att säga.
Och återigen så blir man alltid så nyfiken på när blir någons röst, liksom, det går över till det andra partiet. När, om man hela tiden säger, egentligen är en sån här, men jag röstar på de här. Mm. Om det sker hela tiden, då blir det väl någonstans.
Då är du.
Ja.
Till slut blir du något annat.
Ja.
Det här med om partiledare tidigare har uppmanat väljare. Alltså, kamrat 4% är ju det gamla uttrycket som gäller socialdemokrater som röstar på Vänsterpartiet. Mm. För att de skulle klara sig över spärren. Men var det så att Göran Persson någonsin uppmanade till det? Eller är det mer att han har suttit och gnällt om det?
Du tittar på mig som om jag skulle kunna det. Men det kan jag inte.
Nej.
Men min magkänsla eller killgissning säger ju, det är ju ingen som direkt har uppmanat, men det kan ju vara så att socialdemokratiska partier vid olika skeden har agerat på olika sätt.
Mm.
Alltså kanske inte tagit konflikt åt ett visst håll eller lyft en viss fråga för att det verkligen ska vara säkerställt att Vänsterpartiet kommer in.
Sen började man ju prata om Mulle 4% om när Socialdemokrater röstade på Miljöpartiet, och det vet jag att Göran Persson har inte uppmanat till men pratat om i valet 2002. Då satt sig Miljöpartiet i mitten regeringsförhandlingar med Liberalerna och Centerpartiet och var det KD. Till? Det var KD med också, ja.
Alf Svensson var ju med, men Alf Svensson var en passiv part som slarvade bort sin stora valframgång där, kan man tycka.
Och då var ju Göran Persson upprörd för att han menade att Miljöpartiet hade inte ens suttit i riksdagen om det inte vore för stödrösterna. Så det var omoraliskt.
Och vi vill också säga att vi har haft Broder 4%, Docent 4%. Alltså,
är det Liberalerna och Kristdemokraterna? Mm.
Om man vänder på det så kan man ju titta på hur stora partier har agerat mot partier som försöker komma upp till den där 4%-spärren. Och då är ju Kristdemokraterna det tydligaste exemplet på där man verkligen kan fastslå hur andra partier har liksom agerat kring den här 4%-spärren.
Carl Bildt var ju taskig.
Ja, alltså under stor del av 80-talet när Kristdemokraterna, eller då KDS, från grundandet på 60-talet successivt över 70-tal liksom blev större och större, men fortfarande var rätt långt ifrån 4%-spärren, försökte ju moderater mycket aktivt att liksom skjuta ner det här hotet som kom. Alltså, lägg inte er röst på det där, för det är bortkastat. Även sen när de låg uppe på 3%.
Så var det ju även när Feministiskt initiativ hade sina storhetsdagar. Då var det ju mycket, liksom, Aftonbladets ledarsida skrev om bortkastade röster som kan liksom göra att vår sida förlorar valet. Men också att alla andra partiledare började försöka ta den frågan. Det var ju en Almedalen där alla partiledare pratade om feminism och jämställdhet. För att liksom...
Ja, men och det har väl också visat sig att det är ganska svårt att styra väljarna över och under blockgränsen. Alltså en hypotes som fanns med Kristdemokraterna var ju att när de gjorde den här valtekniska samverkan med Centerpartiet 1985 och alltså fick in Alf Svensson på en valbar plats på en centerlista, och han kom ju också in i riksdagen, så var ju hypotesen då att där skulle man så att säga dels normalisera partiet men också vänja människor vid tanken på att det satt en kristdemokrat i riksdagen, och därmed skulle det inte bli så svårt att rösta på dem, för man skulle tro att de kunde komma över 4%-spärren. Det funkade ju inte. För det påföljande valet 88 så var liksom kristdemokraterna, ja, då gick de till val ensamma igen utan någon valteknisk samverkan, men nådde inte upp till spärren.
Jag hade ett samtal tidigare i våras, eller om det var i vintras, med både kristdemokrater och moderater om Liberalerna. Innan Liberalerna hade svängt i regeringsfrågan så upplevde jag att det ändå fanns en, kanske inte en diskussion och inte en plan, men det resonerades kring, kan man knuffa dem ännu längre ner? Mm. Kan vi ta liksom de här procenten som... Alltså, skräcken vore att de får 3,9%. Kan vi göra något för att de ska få 0,1 istället? Men att det också då fördes resonemang av typen, hur gör man det egentligen? Det är inte så himla lätt heller. Och risken är ju att om man börjar liksom mobba ett annat parti så får folk sympatier för det där partiet.
Ja, verkligen.
Snarare att det går stödröster till dem.
Som Emil Persson mot Simona.
Ja, så kan man kanske tänka. Ja, nej, men och det, den tanken är väl inte bortslagen. Alltså, vi är ju bara i april. Uppenbart så har ju nu Sverigedemokraterna med någon slags godkännande efteråt från Moderaterna, men inte från Kristdemokraterna, gjort ett försök att lyfta Liberalerna ovanför spärren. Alltså det här Sverigelöftet uppgörelsen. Men hur ska de tre andra partierna se på det?
Moderaterna, alltså Ulf Kristersson var ju ute på, var det någon skola eller något? Han var på något studiebesök med Simona förra veckan. Mycket fina bilder och så. Det är ju det klassiska sättet.
Ja, men hur ska de här tre partierna se på det om Liberalerna ligger där de ligger i opinionsmätningar i juni månad. Alltså, det finns ju lite olika mätningar, vi har varit inne på det. Men låt säga att de har 2,5% nu då, om jag ska liksom snitta ihop det lite och är snäll mot dem. Alltså, då någonstans, ni kommer ihåg att det här Sverigelöftet föregicks ju av att Henrik Winge, Sverigedemokraten, satt i Ekots lördagsintervju och sa, någon gång kommer man ju till en punkt där man måste ta ett beslut om man ska göra något för att hjälpa Liberalerna upp eller om man ska göra tvärtom. Och så kom man då till ett beslut att hjälpa dem upp med Sverigelöftet. Men det, frågan om inte det får avsedd effekt, så försvinner ju inte frågan, utan då sitter ju Henrik Winge och de andra där återigen och tänker jag mig, det kommer en punkt när vi måste ta ett beslut om vi ska liksom agera på det här, för vi kanske måste agera på det här. Om den här metoden inte funkade, så är det ju tvärtom trycka ner dem i skiten som kanske är en nödvändig sak.
För det, jag vill också säga att han, det blir ju någon sorts rubrik utav det där, SD öppnar för stödröstande, som Henrik Winge ändå liksom har motsatt sig. Det var verkligen inte det jag sa. Att det är någon, en väldigt stark norm mot att ett parti ska så här, säga, okej, du gillar oss bäst, men kom ihåg, vi behöver de här för det att klara sig.
Det är ju också väldigt svårt att styra då. Alltså, ni ska rösta på Liberalerna, men bara 2% av er ska rösta på Liberalerna, inte för många.
Mm.
Och just för Moderaterna har ju det där varit känsligt, för att vore det inte för stödrösterna så skulle de ju ha en bättre position troligen då i ett antal val.
Ja, men framförallt så blir det ju så stökigt sen efteråt, nu när vi har så få enpartiregeringar. Alltså, här har vi då både liberaler och kristdemokrater som sitter i Tidöregeringen. Och de förhandlar ju med Moderaterna och är inte alltid överens med dem. Och då har de då sina väljare bakom sig för att driva sina krav, och så har Moderaterna sina väljare bakom sig för att driva sina krav. Det är liksom det teoretiska upplägget. Men i och med stöd- eller taktikröstandet så sitter ju då liberaler och kristdemokrater och driver sin politik, fast det är en massa människor som egentligen tycker som Moderaterna, som har övergett Moderaterna för att vara snälla mot dem. Alltså, vem är det man förhandlar, vilken väljare är det man egentligen förhandlar för, vems mandat är det man har? Här har ju inte bara Moderaterna då förlorat stödröst, utan sen får de det tillbaks i liksom förhandling mot sig i sakpolitiken. Det leder ju så småningom till att någon i alla fall kanske borde ställa sig frågan om det här valsystemet är optimalt konstruerat för den tid och de partier vi har.
Det borde vi göra om, samt att vi borde också göra om grundlagarna så att vi har färre. TF och YGL skulle man ju kunna slå ihop på något sätt.
Jag tror att det finns en ny, de har ju så mycket pengar och är så produktiva, så det finns nog en ny Timbro-rapport om det här.
Mm.
Adam Danieli håller på med frågorna, har jag förstått det som. Han skrev någon debattartikel också i ämnet.
Mm. Kanske också Gunnar Strömmers det här.
Det här kan Gunnar Strömmer göra när Jimmy Åkesson har tagit justitieministerposten. Då kan han reda grundlagen.
Jag tänkte säga att han har väl redan kommit fram till att vi ska liksom dela ut liksom, grundlagen ska liksom, de viktiga delarna ska delas ut. Det ska bli lite som i USA där man ska liksom känna för konstitutionen.
Men de är ju också redan, de är redan med i kulturkanon. Där har jag velat säga tre avsnitt nu. Både tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är med i kulturkanon.
Vet du vad, det är även pappamånader. Det hinner inte Ebba Busch från att liksom,
ni tänker er då att Gunnar Strömmer ska få pensionera sig som Rickard Sandler och sitta i en evighetslång grundlagsberedning, som sen partiledaren kör över.
Förlåt,
på som det sen skulle bli som när han var på KU senast och de bara, vi får lägga in ett möte till för Gunnar Strömmer har tyvärr dragit över på tiden. Ja. Så kommer det också vara med den här grundlagsutredningen.
Och de här utredningarna, nej, de pågår ju inte för evigt nu. Nu är de ju snabba, alldeles för snabba.
Men inte när Gunnar håller.
Nej, då kommer det kunna få finnas lite tid för dem. Men konstaterar vi att En form av uppmaning till stödrösta, det är att ställa sig bredvid en annan politiker. Det är att åka på kampanj med den här. Tycker vi att det är liksom, de säger inte explicit, men när de ställer sig bredvid, då är det ett sätt att säga, det här är någon okej person.
Det får man väl kalla det, ja.
Då vet du, Erik Eriksson, även om det var ett skämt fråga för att du håller på att samla in material med dumma frågor till en ny bok. Eller,
jag kommer ihåg. Poddar från samhället, ja. Inte brev från samhället.
Vi pratar
om du också vill ställa en fråga till politiken och bli så här trevligt bemött, så gör man det på politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.